Ja, vi lever verkligen i den upp- och nedvända världen. Förr var det ateister, filosofer och sådana som kallade sig för fritänkare som sa att de trodde inte på någon gud. Utan det var något som vi människor själva hade hittat på därför att vi hade ett behov av tröst. Idag är det präster och biskopar som säger att de har tappat tron. Det finns en dansk präst som heter Torkild Gråsbøl. Han tror inte på uppståndelsen, eller det eviga livet, eller på Guds existens. Kristina Odenberg har gjort visitationer i Losers församling, Östra Broby, Emmeslöv, Osbys församlingar och kritiserat kyrkoråden för att de har en för gammaldags bibelsyn. Människor känner sig inte hemma i den gamla synen. Och biskop Hamma förvisar bibelord till historiens skräpkammare. Och han talar om viktiga och oviktiga bibelord. Jag kan hålla med om att det finns saker som är mer viktiga än andra. Men hans problem, som jag ser det, är att han förnekar många centrala bibliska grundsanningar som omnämnda i trosbekännelsen, som han omtolkar och bortförklarar. I Västerås stift bjöd biskop Claes Bertil Ytterberg in en amerikansk pensionerad biskop som heter John Shelby Spong, som bjöds in dels dit men också till Sofia kyrka och Rättviks stiftsgård. Och han har gett ut många böcker, jag har köpt några av dem, och de har gått ut i miljonupplagor och han har blivit oerhört populär. Och hans budskap, som då är riktat till Svenska kyrkan bland annat, det är att kristendomen behöver förändras. Och han säger så att den kommer att dö om man inte förändrar kristendomen. Och då är det ingen liten finputsning på ytan som han pratar om, utan han vill ta bort de här bibliska grundsanningarna. Han vill inte ändra på språket, sångerna, gudstjänstordningen. Det är inte det han pratar om. Nej, de gamla trosatserna, jungfrufödelsen, Kristi uppståndelse, syndafallet, försoningen, det kan man inte tro på längre, säger han. Det måste ersättas av någonting nytt. Spång tror inte att Jesus uppstod kroppsligt, fysiskt. Utan det var lärjungarna som bara kände hans närvaro så starkt efter hans död. De saknade honom och förstod vilken fantastisk människa och lärare han hade varit. Så det kändes som om han blev levande. Och Jesus var inte heller Guds son, född av en jungfru, säger han, utan bara en god människa som älskar sina medmänniskor och som lärde oss att förlåta och respektera och tycka om våra medmänniskor. Han tror inte heller att människan föddes synd och att Gud skulle ha offrat sin enfödde son för att sona människans skuld. Det är en makaber tanke, säger han. Så skulle inte en kärleksfull Gud ha handlat. Av trosbekännelsen finns det bara kvar ett enda uttryck som han tror på, och det är pinad under Pontius Pilatus, korsfäst och begraven. Det är en historisk sanning, säger han. Han är en intelligent person och väldigt intressant både att läsa och lyssna till. Men för mig känns sådana tankar som helt ofattbara. Och man undrar om det är samma bok som vi läser. Och när man lyssnar till hur sådana här män, biskopar, teologer och andra, hur de vill förändra kristendomen efter deras eget behag, då undrar man verkligen, hur kan vi läsa samma bok och tolka den så olika? Och vem är det som ska avgöra vad som är kristendom och vad Bibeln lär? För mig är det självklart att det är kristendomens grundare, det är de heliga texterna som själva avgör vad som är kristendom. och inte personer som lever 2000 år efteråt, som inte ens var födda när det här hände och som bedömer vad som är rimligt att tro på och vad som troligen hände i en tid och en världsdel som är långt ifrån den del av världen där man bor idag. Ärkebiskopen K.G. Hammar sa i en nyårsintervju i radion för 2 år sedan: man ska inte ta det så bokstavligt. Evangelisterna kan mycket väl ha fel i berättelsen om Jesus. Uttrycket Guds son betyder inte samma sak för 2000 år sedan som det betyder idag för oss. Vi har en annan världsbild och man måste inte tro på något särskilt för att vara en kristen. Det räcker att man säger att man vill vara med. I Apostlagärningarna så är det en händelse beskriven när det finns en ny kristen person som heter Apollos som träder upp som förkunnare i Efesos. Och bland åhörarna finns Aquila och Priscilla som har kommit lite längre i tron. De känner att han behöver lite extra undervisning. De tar honom hem till sig, tar sig an honom och börjar undervisa honom om Guds väg. Tror ni att de nöjde sig med att säga så här: ta det inte så bokstavligt, Apollos. Du behöver inte tro på något särskilt. Det räcker att du säger att du vill vara med. Och det Petrus och Johannes berättar om, mycket av det har de nog tagit fel i. Jag tror inte det. En pastor sa till några kollegor en dag: jag tror inte på jungfrufödelsen längre. När jag var yngre så gjorde jag det. Men sen har jag utbildat mig och lämnat den här uppfattningen bakom mig. Läran om jungfrufödelsen finns bara med på 2 sidor i Nya testamentet. Matteus och Lukas är de enda som nämner någonting om det. Paulus och Petrus nämnde ingenting. Och Jesus själv yttrar inte ett enda ord om jungfrufödelsen. Men då undrade en av pastorskollegorna: vad predikar du om istället då? Jag predikar om bergspredikan. Det räcker för mig. Det är nog med evangelium i bergspredikan. Men det är det inte för mig, sa en av pastorskollegorna. För jag tror inte på bergspredikan. Om man hade släppt en bomb så hade han inte fått större uppståndelse. Va? Tror du inte på bergspredikan? Nej, det gör jag inte. Jag tror aldrig Jesus yttrar de ord som du kallar för bergspredikan. För den finns bara beskriven på 2 sidor i Nya testamentet. Matteus och Lukas är de enda som nämner någonting om bergspredikan. Paulus talade aldrig om bergspredikan. Petrus, Jakob och Johannes nämner inte med ett ord om den. Om det nu är som du säger att Matteus och Lukas ljög om jungfrufödelsen, varför skulle vi tro på dem när de talar om bergspredikan? Och visst är det en märklig logik att man talar sanning när man pratar om vissa saker. Men när man pratar om annat så är man inte pålitlig. Och vem har den här kunskapen att avgöra vad som är sant och riktigt i Bibeln och vad som är mindre pålitligt? Jag tror vi står här inför den gamla regeln att välja mellan allt eller inget. Och i själva verket, när man läser Bibeln så har man en känsla av att jungfrufödelsen är Guds älsklingstanke. Det finns ingen annan religion som har någonting av det här. Inte hinduerna, inte buddhisterna, inte muslimerna. Det är en tanke som Gud har haft dold ända sedan världens skapelse. Och han ville att Gud själv skulle stiga ner bland oss människor och bli som en av oss. Genom sin son. Han skulle kliva rakt in i vår vardag. Gå i våra skor. Gå den där extra milen för vår skull. Dela våra levnadsvillkor. Och genom sitt liv visa oss vem Gud är. Och sen betala priset och dö för oss. Den oskyldige skulle ta vår plats. och vi skulle få gå fria. Jeremia och Sakaja, de skrev 600 år innan Jesus föddes att en frisk gren skulle skjuta upp ur Davids gamla torra stam. Jesaja 100 år senare skriver om en jungfru som ska vänta barn och föda en son som ska få ett namn som betyder att Gud finns mitt ibland oss. 400 år efter att den sista profeten hade tystnat, då satte Gud sin plan i verket. Jesus föds av Maria. En jungfru som föder ett barn utan hjälp av någon mänsklig pappa. Men var han verkligen Guds son? Eller var han kanske Josefs son? Eller kanske resultatet av en hemlig förälskelse med en okänd judisk soldat som Talmud, judarnas skrifter, nämner om? Ja, för att veta någonting om det här så bör man gå till läkaren Lukas. Han har skrivit om det. Han är van vid frågor om liv och död. Och när doktorn talar, då gör vi rätt i att lyssna. Han var praktiserande läkare och han hade det allra bästa ryktet om sig. Den älskade läkaren Lukas kallas han för. Och den skildring han ger oss, den är noggrann, den är detaljerad och ett resultat av omfattande efterforskningar. Men låt oss för en gångs skull se det ur en annan synvinkel som vi inte brukar göra. Låt oss se det lite ur en psykologs synvinkel och läsa lite mellan raderna. Våra handlingar säger så mycket mer än våra ord, brukar psykologerna säga. Och en del människor säger något med munnen men gör något helt annat. Man gör tvärt emot vad man säger. Ord och handling stämmer inte överens. Men i det här fallet, om vi tittar lite på Marias beteende, så ser vi något märkligt. Hon väntar barn och hon vet att det kan innebära att Josef kommer lämna henne. Och hon vet att det kan innebära att han kan få anmäla henne till ett råd i staden där man förhör henne och kanske finner henne skyldig. Och hon anklagas för otrohet och döms till döden och blir stenad. Hon vet också vad det innebär att ett barn till en mamma med en okänd far skulle få det väldigt svårt i dåtidens Israel. Utestäng från gudstjänstlivet. Han skulle inte få förrätta prästtjänst. Maria vet om allt detta. Men vad gör hon? Så fort hon är säker på att hon är gravid så skyndar hon sig iväg till sin kusin Elisabet och berättar glädjestrålande och stolt över att hon väntar barn. Är det så en skyldig kvinna agerar? Att stolt berätta om ett väntat barn när hon just har bedragits den man som hon hade förlovat med. Psykologen skulle säga med en mun, aldrig i livet. Så handlar inte en skyldig kvinna. För en kvinna i Marias situation så skulle det vara helt naturligt att försöka dölja det här så länge som möjligt, att hon är i den belägenheten som hon är och att hon har varit otrogen mot sin man som hon är förlovad med. Och lika intressant är det att titta på Josef. Hur beter han sig? Vid en trolovningsceremoni lite tidigare så hade han och Maria lovat varandra kärlek och trohet för dagarna som låg framför. Men innan de har hunnit gifta sig så gör Josef den här hjärtskärande upptäckten att den flicka han älskar och lovar trohet, hon väntar barn. Han ville hålla lagen och han visste att den krävde att han går vidare med ett förhör till det här rådet och att de förmodligen kommer dömas till stening. Men samtidigt så älskar han fortfarande Maria och vill rädda henne för att utsättas från allt det här till varje pris. Och även i våra dagar när man är så tolerant så är det svårt tror jag, att hitta en man som har betett sig på det här sättet. En sviken man som gör allt han förmår för att rädda den kvinna som just har bedragit honom. Lukas ger oss en upplösning på det här dramat när han berättar att en ängel visar sig för Josef på natten och förklarar hur allt det här ligger till. Att hon har blivit gravid genom den heliga andes inverkan och att han inte ska tveka att ta till Samaria som sin hustru. En tredje händelse vi ska titta på är när Maria är uppe på Golgata vid avrättningsplatsen. Hur beter hon sig där? Hon hade förmodligen följt händelseförloppet ett bra tag på avstånd och sett när man spottade på hennes son, slog honom, satte på honom en törnekrona och lät honom bära sitt kors upp mot Golgata. Och när han stapplade under dess tyngd fick hjälp av Simon från Cyrene. Väl framme vid Golgata så stod hon där och såg på när soldaterna spikade upp honom på korset med ett spik genom varje handflata. Varför gjorde soldaterna så här mot Jesus? Hon visste det själv, svaret. De judiska ledarna hade sagt till Pilatus: vi har en lag och enligt den lagen måste han dö. För han har gjort sig själv till Guds son. Han blev korsfäst för att han påstod att han var Guds son. Och Maria står där som mamma och ser på när allt detta händer. Och hon står där och säger inte ett ord. Hon vet precis hur det låg till. Hon vet vem som var hans pappa. Om det fanns en mänsklig pappa till Jesus, så är det ofattbart att Maria skulle stå där tyst och inte sagt ett ord. För vilken mamma i hela världen som helst skulle ha reagerat och sagt: stopp, här har ni namnet på hans far, han ljuger. Det finns en mänsklig pappa till Jesus. Han är inte Guds son. Hellre det än att skydda sitt eget rykte. Vilken mamma skulle vara mer rädd om sitt eget rykte än att rädda livet på sin son? Den enda vettiga förklaringen är att Maria vet hur det ligger till. Hon vet att det var ingen mänsklig pappa till Jesus. Det var ett under. Han var Gud i människogestalt. Jesus själv då, avslöjade han aldrig någonting om sitt ursprung? Jo, det gjorde han. Enligt evangelierna så säger han vid flera tillfällen: min far som bor i himlen. Jag och fadern är ett. Och så säger han till judarna: jag är brödet som har kommit ner från himlen. Judarna förstår vad han menar och de reagerar skarpt och säger: vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen? Och vid ett annat tillfälle så ville judarna stena Jesus. Då ställer han som motfråga: varför vill ni stena mig? Då svarar de: jo, för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. När jag läser Bibeln så hittar jag gång på gång exempel där Jesus gör anspråk på att vara Guds son och att evangelierna beskriver hans födelse som ett Guds under. Där Gud var hans pappa och Maria hans mamma. Men när biskopar som Ytterberg, Hammar och Spång läser de här bibeltexterna, då ser de inte samma sak. Och då undrar jag ju, läser vi inte samma bok? Och hur kan det komma sig? Vad är förklaringen? Jo, om jag tolkar dem rätt så menar de att de som skrev evangelierna, de visste inte bättre. De menade inte samma sak som vi menar idag när vi använder uttryck som Guds son till exempel. Vi har en annan kunskap, vi har en annan världsbild än man hade på den tiden. Och Nya Testamentets författare, de var barn av sin tid och de misstolkade många saker. Det är förklaringen till att vi tolkade så olika. Jesu uppståndelse då, måste man tro på den? Ja, enligt Paulus är det helt livsavgörande. Och han säger så här: om Kristus fortfarande är död, då är allt det vi har predikat meningslöst och er tro på Gud är tom, värdelös och hopplös. Och alla vi apostlar, vi är i så fall lögnare, för vi har sagt att Gud har väckt upp Kristus från de döda. Så säger Paulus. Men biskop Spång och en del moderna teologer, de tar inte så allvarligt på det Paulus skriver här, utan de hittar andra förklaringar som känns väldigt krystade och otroliga till och med. Jag ska ta tre exempel. Man menar till exempel att lärjungarna efter Jesu död sakta kom till insikt om vilken betydelse han hade haft. Vilken stor lärare och människa han var, som hade förändrat deras sätt att behandla sina medmänniskor på. Lärt dem att förlåta sina medmänniskor och verkligen leva ett annat liv. Det här uttrycktes som symboliskt, som att Jesus kändes på något vis som att han blev levande igen. En annan teolog, Robert Calvin, han sa på 90-talet att han hade kommit på en annan förklaring. Och det var att Jesus hade en tvillingbror. En okänd tvillingbror. Det finns inte ett enda historiskt bevis, inte en rad skriven om det, förrän han 1995 förde fram den här åsikten. Och den här tvillingbrodern såg exakt likadan ut som Jesus. Och han utnyttjade den här likheten genom att spela de andra lärjungarna ett spratt och lura dem att tro att Jesus hade återuppstått. Eftersom jag själv är tvilling så kan jag mycket väl tänka den här tanken. Men jag vet också att jag skulle aldrig kunna lura de närmaste till min tvillingbror. För det första vet de att han har en tvillingbror. Och för det andra kan jag aldrig kopiera det han gör i de förtroliga samtalen med sina närmaste vänner. Aldrig i livet. En tredje teori som har förts fram av en kvinnlig teolog 1992, Barbara Thiering. Hon menar att evangelierna har ett hemligt budskap. Och när hon läste Döda havsrullarna så kom hon på koden. Den hemliga koden. Ett språk som hon lyckades lösa, som går ut på att Jesus blev drogad. Han blev korsfäst någonstans nära Döda havet, men överlevde på ett mirakulöst sätt. Återvände till Jerusalem. Och senare i livet gifte han sig med Maria Magdalena. Och sen ytterligare med en annan kvinna för att slutligen dö i hög ålder. Så i 2000 år har hela den kristna kyrkan blivit lurad. Och inte sett det här hemliga språket som finns i evangelierna. Förrän hon nu 1995 kom på det. Mycket märkligt tycker jag. Med de här tre teorierna i bakhuvudet ska vi nu granska de 9 händelser som finns beskrivna i evangelierna och apostlagärningarna. Där Jesus visar sig livslevande efter sin uppståndelse. Och vi ska fundera på om det var en Jesus som symboliskt blev levande. Eller om det var en tvillingbror som spelade lärjungarna ett spratt. Eller om det verkligen var autentiska händelser där en livslevande Jesus från Nasaret visar sig levande igen. Den första händelsen är ju när Maria talar med någon utanför graven. Och hon förväxlar den här mannen med trädgårdsmästaren. Och säger, om det är du som har flyttat bort hans kropp, så berätta var du har lagt den. Mannen tittar på henne och säger, Maria. Och han säger det på ett sånt typiskt sätt så att Maria förstår genast att det är Jesus. Rabboni, säger hon på hebreiska. Dels vet han vad hon heter och dels talar han på ett typiskt sätt som bara Jesus kunde. Tror ni att det var en tvillingbror som såg läget nu? Är det lämpligt på uppståndelsedagen när de här kvinnorna kommer gråtande och sörjande för att smörja Jesu kropp, då är det läge för att spela ett spratt. Jag tror inte det. Nästa händelse som är beskriven är när de andra kvinnorna som var med Maria till graven, när de återvänder för att berätta för lärjungarna att Jesus har återuppstått. På vägen till lärjungarna så möter de Jesus själv. Det tredje exemplet är när Kleopas och hans vän är på väg till byn Emmaus. Då slår en person följe med dem på vägen, börjar lägga ut skrifterna för dem och berätta att det var meningen att Messias skulle dö och lida för människornas synd. Och när han inbjuds att dela brödet med dem och han följer med dem in, bryter brödet och tackar Gud och ber sin karaktäristiska välsignelse, då öppnas deras ögon. De känner igen honom som Jesus från Nazaret. Den fjärde händelsen är när de här två Emmausvandrarna återvänder till Jerusalem och de elva för att berätta vad de har varit med om. Då visar sig Jesus igen för de här lärjungarna. Visar sina händer, sina fötter, äter stekt fisk och en bit honungskaka. Inte för att han är hungrig, för att lärjungarna ska tro att han inte är ett spöke, utan att det är han. Femte exemplet är samma dag på kvällen. Då är lärjungarna samlade bakom stängda dörrar. Och nu visar sig Jesus igen, blåser på dem och säger: ta emot helig ande. Och så säger han: som fadern sände mig så sänder jag er. Fem händelser på söndagen, uppståndelsedagen. Var det här upplevelser som sakta växte sig fram hos lärjungarna? Eller autentiska händelser? Var det möjligen hans tvillingbror som var i farten, som tömde graven på Jesu kropp och visade sig livslevande och agerade i detalj precis så som Jesus skulle ha gjort? Sjätte tillfället är 8 dagar senare. Då är lärjungarna samlade igen och nu är Thomas med, den tvivlande lärjungen. Jesus visar spikhålen i händerna, såret i sidan, ber Thomas sticka in handen i sidan och så säger han: tvivla inte utan tro. Och Thomas är förkrossad. Och Jesus säger: lyckliga de som tror utan att se. Sjunde tillfället är en riktig vardagshändelse. Lärjungarna är modfällda, hopplösa, har gett upp. Petrus säger: jag går och fiskar. Och de andra säger: vi följer med. Hela natten fiskar de utan att få någonting. Men på morgonen så kommer Jesus här på stranden och säger: kasta ut nätet på andra sidan. Och man gör det och får en rekordfångst på 153 fiskar. Jesus grillar fisken, bjuder dem att äta. Sen har han det här samtalet med Petrus när han frågar honom 3 gånger om han verkligen älskar honom. Och tredje gången Petrus får frågan så säger han uppgivet: du vet allt. Du vet att jag är din vän. Och förmodligen så tänkte han på att han 3 gånger också förnekat Jesus. 3 dagar tidigare hade han sagt: jag känner inte den mannen. Åttonde händelsen inträffar på ett berg i Galileen. Jesus har uppmanat alla lärjungar att samlas på det här berget i Galileen, bege sig dit. Där får man missionsbefallningen att gå ut i hela världen med det här budskapet. Men man tillber Jesus, men ändå så står de några att fortfarande är det några som inte tror och som tvivlar. Nionde händelsen är i samband med Jesu himmelsfärd. Man är på Olivberget. Jesus talar en stund med dem, lyfter sina händer och välsignar dem. Sen finns det fler händelser beskrivna i Bibeln. Paulus berättar att Jesus mötte sin egen bror Jakob livslevande och visade sig för honom. En grupp på 500 personer möter honom också. Och sist men inte minst möter Paulus honom själv på vägen till Damaskus. Vi har alltså flera olika tillfällen, inte en person utan flera personer ibland. Inte bara en skymt av honom utan flera längre samtal som sker, enskilt och i grupp. På morgonen, på eftermiddagen, på kvällen. Och mängden ögonvittnen är imponerande. Skulle man ge var och en av de 15 minuter på sig att bli förhörda, så skulle det ta en hel vecka att förhöra alla ögonvittnen. Då tror jag att även den mest inbitne skeptiken skulle vara i gungning. Men säger någon, kan det inte ha varit legender alltihop? Senare tillägg som har uppstått en lång tid efter att händelserna hände och ägde rum. Nej, säger experter. Det krävs minst 2 generationer innan legender uppstår. Och Markus evangeliet och Pauli brev till Korintierna, de skrevs och var färdiga bara ett par årtionden efter Jesu död och uppståndelse. Och så säger Paulus att när han blev omvänd i Damaskus 2 år efter Jesu död och uppståndelse, då mötte han något som liknar vår trosbekännelse. Han skriver om det i Korintierbrevet att Kristus dog för våra synder, begravdes och uppstod från graven 3 dagar senare. Något som han berättat att han lärde känna från första början. Så länge det finns ögonvittnen så uppstår inga legender. För då kan man lätt gå till mötes och motbevisa det som påstås. Men hallucinationer då? Inbildningar? Det ses aldrig i grupp, säger en psykolog som heter Gary Collins. Det är bara en person i taget. Här har ni 2, 3, 500, 11 flera olika grupper med personer som möter Jesus. Och som säger att de såg samma sak på samma gång. Sen måste man ha en förväntan, en förhoppning, en önskan. Lärjungarna hade inte det. De var modfällda. De var besvikna. De hade tappat allt hopp och all tro. De var också människor med olika temperament. Det var inte bara de här känslosamma personerna. Det var kvinnor, det var män. Det var jordnära fiskare och hantverkare. Visst, det finns saker i Bibeln som kan tolkas på olika sätt. Men när man ifrågasätter Jesu jungfrufödelse, hans uppståndelse och hans försoning, då såg man tvivel på sånt som Paulus kallar en huvudpunkt i hans undervisning och som är hörnstenen i kristen tro. Grundpelarna i kristendomen. Och så säger man, det betyder inte samma sak för dem som det betyder för oss idag. De visste inte bättre. Vi har en annan världsbild idag. Man skalar bort det övernaturliga hos Jesus från Nazaret. Och gör honom bara till en god människa. En god lärare och ett bra föredöme. Men Bibeln säger att Jesus var någonting mer än bara ett föredöme och en lärare och en människa. Det står så här i Pauli brev. En enda är Gud. En enda är medlare mellan Gud och människa. Kristus Jesus. Han som gav sig själv till lösen för alla. När tillgriper man medling? Jo, det är ett låst läge när parterna står så långt ifrån varandra att man inte kan nå en förlikning. Någon måste komma utifrån och lösa konflikten. Då får en medlare uppdraget att lösa det här och förlika parterna. Men då ska man hitta en medlare som har båda parters förtroende och som känner till hur båda parter tänker och resonerar. Det här Jesus kom in i bilden som den perfekte medlaren. Gudamänniskan Jesus. Han som var brödet som kom ner från himlen. Han som levde bland oss människor och delade vår vardag. Han som kände till Guds krav och Guds tankar. Och han som också kände till vår vardagssituation. Han sa, jag offrar mig. Jag betalar priset. Jag erbjuder mig själv som lösningen på den här konflikten. Biskop Spång säger att det är en makaber tanke att en kärleksfull Gud låter sin son betala priset. Sanningen är att det fanns ingen annan som kunde betala priset. Det fanns ingen annan som kunde bli medlare mellan Gud och människa. Och när jag läser Bibeln så ser jag det som den röda tråden från första till sista sidan. Att det skulle komma en som skulle betala det här priset och lösa det här problemet. Det är huvudpunkten i Paulus undervisning och i Jesu undervisning. Till detta har jag kommit. Därför har jag blivit född. För en enda sak, sa Jesus i förhöret inför Pilatus. Den röda tråden i Bibeln innebär att vi ser den i Gamla testamentet långt innan Jesus blev född. Vi ser den i händelser, i personer, i ceremonier. Och vi ser den till och med i vårt eget vardagliga liv. Vem har inte hört talas om det här uttrycket syndabock? När man angrep Göran Persson och Laila Freivalds för att de varit passiva i konflikten i Sydostasien. Då letade de upp en syndabock. En oskyldig som skulle pekas ut. Det var han. Det var en tjänsteman på UD. Och det här är ett gammalt uttryck som kommer från försoningsdagen. När judarna valde ut två bockar. Och den ena bocken tog prästen och la sina händer på. Och placerade symboliskt folkets synder på den här bocken. Och sen förde man ut den i öknen. Släppte den där. Och bad Gud försona och glömma alla synderna som folket hade gjort. Det var syndabocken. Och ännu idag har vi inte glömt det, utan det sitter så djupt bland oss att när något händer, då pekar vi ut en syndabock. Det var han, det var hon, det var inte jag. Vi ser det också i judarnas sätt att fira påsk. Från första stund ute i öknen. När Mose fick lagen och när man lämnade fångenskapen i Egypten, då fick man lära sig att slakta ett lamm. Och det skulle vara ett oskyldigt lamm, ett felfritt, det skulle vara av hankön. Där har vi förklaringen till att Jesus föddes som en pojke. Det var ingen slump. Lammet skulle vara av hankön. Det skulle slaktas vid nionde timmen. När gav Jesus upp andan på korset? Vid nionde timmen, klockan 3 på eftermiddagen. Det var ingen slump. Det fanns redan symboliskt förutsagt i Gamla testamentet. Och när man stekte sitt lilla offerlamm i hundratals, i tusen år innan Jesus själv offrades som det perfekta lammet, då stekte man det på ett litet träkors. Två granatäppelgrenar lades i kors. Och så la man lammet på det här korset. Symboliskt förutsåg det här när det riktiga, det fullkomliga lammet skulle komma en dag. Då skulle också korsfästas på ett träkors. När man nu förnekar en del av de här grundläggande sanningarna så måste man tänka på att det var just de här frågorna som de första kristna var beredda att offra sina liv för. De fick dö som martyrer för de här frågorna. För att de var övertygade om att det var sant. Och tar man bort de här lärorna från kristendomen, då finns ingenting kvar som kan kallas för kristendom. Då har vi några etiska och moraliska regler som kan kallas för humanism. Men inte något som är kristendom. Kristendom behöver inte förändras. Den står sig i alla tider. När allting annat sköljs bort, vacklas och går under, då står kristendomen fast som vårt enda hopp. Byt inte bort det bästa vi har. Behåll det. Mot åsikter som tillfälligt dyker upp och som kanske finns kvar i 10, 50 eller 100 år. Sen försvinner de också. De är på modet en kort tid. Behåll det fasta som vi har sedan flera tusen år tillbaka. En bok som håller och består även när det stormar som allra värst. Den är vår enda säkra grund. Amen.